Du lyssnar på Liket på Tallholmen av Katarina Bivald, inläst av mig, Ellen Jelinek. Oktober. Ett fall åt Ian Ahmed. Tisdagen den 17 oktober. Ängsö, Ingarö-fjärden. Temperatur i luften 14,3. Temperatur i vattnet 9. Det här är inte ett hav. Ian Ahmed betraktade det mörkgrå vattnet framför honom. Vackert, för all del, om man nu gillade den sortens saker. Men enligt hans ringa mening, inte för att det var någon som hade frågat honom förstås, så var det inte ett hav. Det var inte salt. Det hade inget tidvatten. Och viktigast, det fanns ingen obruten horisont. Han kunde inte se längre än till ön på andra sidan viken. Hela tiden var han omringad av träd och klippor, andra öar och de ständigt röda stugorna med sina förbannade vita knutar. Stugorna var mörka och övergivna så här i mitten på oktober. Fritidshus. Sommargästerna hade för länge sedan övergivit dem. Han hade alltid tyckt att det fanns något tragiskt med sommarställen. Det var platser som levde halva liv. Därför att ge en falsk känsla av natur för stressade storstadsbor som inte hade tid eller lust att verkligen uppleva den. Och så den uppenbara, inbyggda ojämlikheten, att vissa skulle få ha flera hus medan andra gick hemlösa. Ett hus skilde sig från de idylliska småstugorna. På andra sidan viken tronade det högst upp på ett berg, stort och fyrkantigt, som en gigantisk låda i glas och betong balanserade det dödsföraktande längst ut på en brant klippa. Kanske såg huset mer inbjudande ut på sommaren, tänkte han. Men så här, i tystnaden och kylan i oktober, var det mörkt och olycksbådande, som lugnet före en annalkande höststorm. Ian huttrade till. Stillasittandet gjorde det omöjligt att försvara sig mot fukten och blåsten. Kylan letade sig lömskt in under filten, jeansen, understället, de dubbla tröjorna och vindjackan. I flera timmar nu hade han suttit utomhus och spanat på huset på andra sidan viken. Det var alldeles för stort för att sväva så högt där uppe. Han fylldes av en obehaglig känsla att hela schabraket när som helst kunde störta över kanten och rasa mot det grågröna havet nedanför. Och även om han visste att han var löjlig, kunde han inte låta bli att hela tiden försäkra sig om att det fortfarande stod kvar. Han sträcktes efter undersökningsdagboken, ett litet anteckningsblock som han hade lånat av Berit. I det dokumenterade han omsorgsfullt alla sina iakttagelser. 15.05, skrev han. Kvinnan på andra sidan viken är tillbaka igen. Han kunde inte förklara för sig själv exakt vad det var hos henne som fascinerade honom så. Var det hennes naturliga auktoritet, helt uppenbar även på det här avståndet? Hur hon verkade möta både väder och vind, och livet också kanske, med rak rygg och okuvligt sinne. Hennes långa grå hår flög i vinden. Ian huttrade trots sin filt. Hon såg helt obrydd ut inför vädrets makter. Kvinnan vände sig om och gick tillbaka upp mot huset. Han följde henne med kikaren medan hon halvsprang upp för den långa branta trappan som ledde rakt upp för berget. Efter den försvann hon ur sikte. Han trodde att hon hade gått in i huset, men ingången vette mot andra sidan så han kunde inte veta säkert. Tid gick. En timme, kanske två. Han frös men gick inte in. En ny rörelse fångade hans uppmärksamhet. Han höjde kikaren igen. Kvinnan hade kommit ut på den stora balkongen framför huset. Hon stod högt där uppe och såg ut över sitt kungarike. Han undrade om hon kände att hon ägde tallarna och klipporna och det mörkgröna havet nedanför henne och trodde nog att hon gjorde det. Det här var en kvinna som tog sitt ägande på största allvar. Till skillnad från Berit. Han var rätt säker på att hon tänkte att hon bara lånade sin stuga. Att hon på något sätt fortfarande kände sig som en gäst hos sin mormor och morfar. Och tallarna och klipporna och havet, de ägde ingen. Kvinnan försvann in igen. Den här gången stannade hon inomhus. Han antecknade i dagboken. 17.10. Kvinnan är fortfarande ensam. Inga besökare. Spaningen avslutad för dagen.